Men hur stark kan en orkan bli? Det finns ett begrepp kallat hyperkan eller hypercane som i teorin skulle kunna ha vindhastigheter på upp till 800 km i timmen eller mer än 220 meter i sekunden. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sukonsikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum swoon. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Nu när höststormarna igen viner i knutarna och orkanerna härjar i mexikanska golfen med omnejd lämpar det sig med stormar som tema för kvanthopp. Alltså, hur fungerar en storm? Hur uppstår den? Varifrån får den sin energi? Och hur stark kan en storm överhuvudtaget bli här hemma och annorstädes? Kan en orkan drabba Finland? Vi ska ta en titt på några exempel på den hårresande destruktiva kraft som stormar kan ha och vilka följderna i värsta fall kan bli eller har blivit. Vi ska också fundera på hur den globala uppvärmningen påverkar stormarna. Kommer den allt varmare och fuktigare atmosfären att leda till hyperkaner i framtiden? Hyperorkan eller hyperkan, vad är en sådan för någonting? Hör mer om bland annat det här i veckans Kvanthopp tillsammans med mig, Markus Rosenlund. Välkommen med. Det sägs att man än i denna dag, under vindstilla dagar, kan höra den sjunkna staden Rungholts kyrkklockor som klämtar under Nordsjöns vågor. Det är de döda som ringer i klockorna för att varna de levande då en särskilt svår storm är i antågande. Det är den 15 januari 1362. En storm är i antågande. Hamnstaden Rungholt i det danska grevskapet Slesvig kommer inom kort att raderas från kartan. Bokstavligen. Men det är inte bara Rungholt. När stormen har dragit förbi kommer kartan över Nordsjöns kust att behöva ritas om totalt. 100 000 människor. Kanske något färre, kanske många fler, ingen vet exakt, möter döden i det iskalla, mörka vattnet som stormen knuffar framför sig. Den stora mandränkaren, så har stormen i fråga fått heta, det gråte mandränke, på lågtyska. Den går också under namnet Zweite Marcellusflut, den andra Marcellus-stormfloden. Den första Marcellus-stormen 1219 inträffade också på den helige Marcellus-dag den 16 januari. En oerhört destruktiv och dödlig storm även den. De tilltagande stormarna under den här tiden kan åtminstone delvis förklaras med att klimatet håller på att förändras mot det kallare. Den så kallade lilla istiden är i antågande. En Ett gradvis allt kallare Arktis och havsisen som börjar breda ut sig betyder större temperaturskillnader mellan nord och syd, vilket ger drivkraft åt stormarna som drar in över kontinenten västerifrån. Också vår egen tid har ju sin klimatförändring åt det varmare hållet den här gången. Också den här klimatförändringen kommer med stormar i sitt kölvatten. Vi ska ta en titt på det här alldeles strax. Men låt oss ännu följa med när den stora mandränkaren drar in över ett intet ont anande Europa. 1362 års mandränkare tar skepnad i form av en sydvästlig storm som bildas ute på Atlanten. På sin väg mot nordost växer den till orkanstyrka innan den drar in över Irland och södra England den 15 januari, där den orsakar en enorm ödeläggelse. Hela skogar, hundratals tusen träd, knäcks som tändstickor. När stormen drar in över kontinenten knuffar den enorma vattenmassor framför sig in över den låglänta, flacka kusten. En olycksalig kombination av stormvindar, högt tidvatten och det extremt låga lufttrycket i stormens öga får vattennivån att stiga med åtskilliga meter och ger upphov till en massiv stormflod som en tsunami. Tar man en titt på en modern karta över Nordsjöns kust så hittar man ingen stad med namnet Rungholt. Inte så konstigt, den existerar inte längre. Men den finns på de medeltida kartorna. Staden tros ha legat på en halvö vid det nuvarande Nordfrislands kust. 1362 års stormflod kapar halvön i tu och skapar i processen ön Strand. Den spolar också bort en stor del av det omgivande landet, bland annat den del som staden Rungholt står på. Någonstans där på havsbottnen ligger alltså numera det som återstår av den en gång så stolta medeltida hamnstaden Rungholt. Är det någon som hör kyrkklockorna nere i djupet redan? Rungholt är för övrigt inte ensamt om sitt öde. På andra sidan Engelska kanalen på Yorkshires kust ligger den förmögna och blomstrande hamnstaden Ravenser Odd. På grund av de starka havströmmarna och erosionen i området har Ravenser Odd de facto börjat sjunka under vattenytan redan långt innan mandränkaren slår till, sakta men säkert. När mandränkaren rullar in den här ödesdigra dagen i januari 1362, då är det ridå också för Ravenser Odd en gång för alla. Också den här staden blir bortspolad av vattenmassorna som stormen driver framför sig. Trettonhundratalet innebar på det hela taget en brutal återvändo till verkligheten för ett Europa som i ett par seklar hade levt sötebrödsdagar under den så kallade medeltida värmeperiodens milda sol. Handeln blomstrar, städerna växer så det knakar, det byggs universitet, det ordnas turnerspel och skrivs serenader. Men när vi når 1300-talet börjar snålare vindar blåsa. Den lilla istiden är nu här med kyla, regn, missväxt och svält i släptåg. Det börjar med den stora hungersnöden 1315-1317 som bland annat sägs ha gett oss sagan om Hans och Greta. 1315-1317 års hungersnöd var alltså så svår att folk bokstavligen övergav sina barn i skogen i stil med Hans och Greta för att det inte fanns någonting att äta. Nåjo, det här var ett sidospår. Poängen var hur som helst att 1300-talet var ett särdeles jobbigt sekel av orsaker som uttryckligen har med klimatet att göra. Också digerdöden som drabbar Europa i mitten av det seklet är en indirekt följd av det förändrade klimatet. Precis som nästa skräll, den stora mandränkaren 1362. Ja, men den lilla istiden, äsch, kan någon tycka. Jag menar en period som inte ens under sitt kallaste sekel, 1600-talet, var mer än en grad kallare än 1900-talet, baserat på den globala medeltemperaturen. Men man ska inte stirra sig blind på den mycket omtalade globala medeltemperaturen, varken då eller nu. Den säger inte hela sanningen och avslöjar ingenting om lokala förhållanden. Och det behövs sist och slutligen förvånansvärt små kast åt endera hållet för att åstadkomma en stor kalabalik som ekar genom seklarna. Och det är inte heller så otroligt stor skillnad på huruvida det blir kallare som då eller varmare som nu. Det som avgör är att den jämna tillgången på vatten rubbas. Under den lilla istiden blev det ofta för mycket av den varan. Somrarna regnade bort. Ingenting växte. Det lilla som växte tog frosten. Och så stormarna till på köpet. I en allt varmare värld blir det ofta snarare brist på vatten när torrperioderna blir allt vanligare och intensivare. Och också nu har vi de allt brutalare stormarna som plågar delar av världen. Inte minst trakterna omkring Karibiska havet och Mexikanska golfen. Ja, apropå det, för en som följde med orkanerna Helenes och Miltons härjningar på webben minut för minut kan det kännas obegripligt och absurt att en katastrof av mandränkarens kaliber 1362 kunde smyga sig på en hel kontinent mer eller mindre utan något varsel. I vår egen tid skulle ju prognosmakarna har sett den här stormen på kartorna en vecka i förväg innan den ens hade bildats ute på Atlanten. TV skulle ha varnat för dess ankomst. Folk vid kusten hade evakuerats i god tid. Men på 1300-talet fanns förstås inga satelliter, ingen dopplerradar, inga meteorologer. Inte ens några tidningar. Nyheter och varningar rörande vädret kunde bara färdas så fort som människorna som bar dem. Stormar som mandränkaren rör sig alltid betydligt fortare än den snabbaste ryttaren i riket. Och så gick det sen att mandränkaren tog livet av upp till 100 000 människor i ett Europa som vid den här tiden hade kanske 70 miljoner invånare. I dagens Europa skulle det här motsvara uppemot 1 miljon dödsoffer. Men alltså, 1300-talets stora stormar kom sig av att klimatet blev kallare. Temperaturskillnaderna mellan Arktis och de sydligare breddgraderna blev större, vilket är prima bränsle för stormar. När varma och kalla luftmassor krockar, då slår det gnistor och lågtrycken de rör sig med turbofart. Den här gången är det annorlunda. En studie publicerad i tidskriften Nature 2018 noterar att tropiska cykloner har minskat sin hastighet med cirka 10% mellan 1949 och 2016. Det här betyder alltså inte att stormarna har blivit svagare utan att de avancerar långsammare. När en storm drar in över ett visst område blir den liggande längre och piskar det området längre med sin vind och sin nederbörd. En förklaring till det här är sättet som klimatförändringarna påverkar de så kallade jetströmmarnas styrka och rörelsemönster. De blir svagare, helt enkelt. Jetströmmar är smala band av starka vindar i den övre delen av atmosfären som spelar en viktig roll när det kommer till att forma vårt väder. De fungerar som ett slags löpande band som flyttar vädersystemen runt jorden. Och den globala uppvärmningen har alltså lett till att polerna värms upp snabbare än ekvatorn. Arktis värms till exempel upp fortare än någon annan region just nu. Den här minskade temperaturskillnaden mellan polerna och ekvatorn försvagar jetströmmarna. Och när jetströmmarna försvagas blir de mera vågiga inom citat och mindre stabila. Det här kan leda till att vädersystem, inklusive stormar, rör sig långsammare och ibland inom citat kör fast på ett ställe. Det här kan i sin tur sen leda till mer extrema väderfenomen som långvariga värmeböljor, översvämningar och svåra torrperioder. Men samtidigt som stormarna rör sig långsammare blir de alltså mer destruktiva. Hårdare vindar, mer regn. Vad beror det här på? En av de primära orsakerna är att haven blir varmare. Det här leder till ökad avdunstning och därmed ökad luftfuktighet. En varmare atmosfär kan dessutom lagra mer fukt. Den fuktiga varma luften ger sedan mer bränsle till stormar. För att en orkan ska kunna uppstå krävs det att havets yttemperatur är minst 26,5 grader Celsius ner till minst 50 meters djup. Vattnet i Mexikanska golfen har den här sommaren varit varmare än någonsin tidigare i modern tid, tidvis med en medeltemperatur på mer än 30 grader Celsius. Det här är som krut för en tropisk storm som laddar sin bössa i hopp om att bli en fullfjädrad orkan. Stormar uppstår alltså när varm och fuktig luft stiger och kall luft strömmar in för att ersätta den. När den varma luften stiger uppåt kyls den och fukten i den kondenseras, vilket skapar moln och regn. Samtidigt får den så kallade Corioliskraften, orsakad av jordens rotation, luftmassorna att börja rotera. När luft rör sig från ett område med högtryck till ett område med lågtryck försöker den här luften ta den mest direkta vägen, alltså en rak linje. Men eftersom jorden roterar under luften följer luften i själva verket en krökt bana. På norra halvklotet får Corioliskraften därför luften i en storm att rotera moturs runt det så kallade ögat. På södra halvklotet roterar stormarna på motsvarande sätt medurs. Apropå södra halvklotet, ja, den kanske mest destruktiva stormen i modern tid var den så kallade Bola-tyfonen. Den drabbade Östpakistan, det blivande Bangladesh, den 12 november 1970. Det finns ett helt kvanthopp-avsnitt på den händelsen, så vi ska inte gå in på det i detalj nu. Men i ett nötskal, Bola-tyfonen skördade uppemot en halv miljon människoliv, bokstavligen över en natt. Den utlöste ett inbördeskrig och förde världen till randen av ett kärnvapenkrig. Och det hela ledde i slutänden till Bangladesh självständighet från Pakistan. Det är för övrigt intressant att notera att det finns vissa likheter mellan mandränkaren som drabbade Europa 1362 och Bola-tyfonen 1970. Bägge stormar drabbade en befolkning som var mer eller mindre omedvetna om den kommande katastrofen. 1970 existerade det redan vädersatelliter, eller nu ja, en vädersatellit, den amerikanska ITOS-1. Amerikanerna de såg Bola bildas på sina satellitfoton, men innan de hade fått bilderna skickade per post till Östpakistan var det för sent. En annan sak som förenar de två stormarna, åtskilda av 600 år, är att bägge stormar blev så destruktiva som de blev just på grund av stormfloden som de knuffade framför sig. När Bola-tyfonen drog in 1970 steg vattnet ställvis med upp till 10 meter. Det är den här sortens stormfloder som invånare i låglänta kustområden världen över drömmer mardrömmar om. Inte minst om de här kustområdena dessutom råkar ligga i ett floddelta, Louisiana och St. Louis, som dränktes av orkanen Katrina 2005. För att inte tala om en annan mycket dödlig tyfon som drabbade Bangladesh 1991, vars 6 meter höga stormflod kostade mer än 140 000 människor livet och lämnade 10 miljoner utan hem. Återigen ser vi farorna med att bo i låglänta trattliknande floddeltan och motsvarande områden, vilket alltså uppemot 140 miljoner människor gör i Gangesdeltat i Sydostasien. Bangladesh med omnejd är en av världens mest tättbebodda trakter. Men Europa är också sårbart i det här avseendet, och här kan vi igen använda 1362 års ytterst destruktiva storm Mandränkaren som exempel. Den stormen drabbade alltså huvudsakligen nordvästra Europa, Nordsjökusten och de brittiska öarna. Framförallt Nordsjöns kust är känd för sina låglänta platta landskap, ursprungligen med stora områden av marskland och våtmarker, inte minst då i Nederländerna och norra Tyskland. De här områdena har alltid varit särskilt sårbara för översvämningar, särskilt sårbara var de på 1300-talet, då vår tids omfattande skyddsvallar inte ännu existerade. Det fanns redan då vissa försök till skyddsvallar, men 1362 var de förfallna och i dåligt skick efter digerdöden, pestepidemin som tog livet av många av dem som skötte om de här vallarna. Många av samhällena var dessutom redan då byggda nära kusten eller längs flodkanaler, vilket innebar att stormfloden kunde tränga långt in i landet och orsaka omfattande förstörelse. Som sagt, kanske till och med 100 000 människor strök med när mandränkaren drog in. Idag är Nordsjökusten, inte minst vad Nederländerna beträffar, betydligt bättre rustad för att möta vindarnas och havets raseri. Men räcker det när klimatförändringarna gör stormarna ännu aggressivare? Som ett svar på den förödande översvämningen 1953 har Nederländerna förverkligat en räcka med skyddsprojekt kända som Deltaverken. Det här inkluderar en bastant kombination av dammar, slussar, barriärer, diken och stormflodsvallar.
Det grootste deltawerk van Nederland, maar liefst 9 kilometer lang. Dat deden we voor onze veiligheid en die van toekomstige generaties.
De nederländska barriärerna är i princip tänkta att tåla en storm som statistiskt sett bara inträffar en gång vart 10 000 år. Men frågan är om det räcker i kombination med att havet väntas stiga med mellan 1,2 och 2 meter fram till slutet av det här seklet på grund av klimatuppvärmningen. De nederländska dammarna är i princip tänkta att klara av upp till 5 meter högre havsnivåer jämfört med nuläget innan de ger efter. Men skulle den där 10 000 års stormen dessutom dyka upp, ja, då blir det trubbel långt tidigare. Men vi här i Finland då. Tropiska orkaner kräver som sagt yttemperaturer på minst 26,5 grader Celsius ända ner till 50 meter. Så sådana lär vi inte få uppleva här på våra breddgrader. Medelhavet upplever tidvis sina egna orkaner, kallade medicanes, medikaner. Men det betyder inte att vindar av orkanstyrka är helt uteslutna här i norr. Definitionen på orkanstyrka är att vindens medelhastighet överstiger 33 meter per sekund under en 10 minuters period. I Finland har vi hittills aldrig uppmätt den här sortens stormvindar. Men vid den norska och svenska västkusten händer det då och då. Det närmaste Finland har kommit en orkan var Aapeli-stormen i början av januari 2019.
I Österbotten fällde den minst 30 000 kubikmeter skog i sin väg och många andra drabbades också på andra sätt. För Agneta Glad och hennes sambo i Sundom i Vasa innebar Aapeli ett längre strömavbrott.
Det hände ju på kvällen. Så då tänkte man okej, vi går och lägger oss, imorgon är det fixat. Och så steg man upp på morgonen. Ingenting har förändrats.
Den genomsnittliga vinden var då som starkast vid Bogskär i Kökar, 32,5 meter per sekund. I princip är det därför helt möjligt att Finland kommer att uppleva sin första officiella orkan i framtiden när det allt varmare klimatet ger mer bränsle åt stormarna. Men hur stark kan en orkan bli? Det finns ett begrepp kallat hyperkan eller hypercane som i teorin skulle kunna ha vindhastigheter på upp till 800 km i timmen eller mer än 220 meter i sekunden. Men en hyperkan skulle förutsätta att havets ytvattentemperatur stiger till ungefär 50 grader Celsius, vilket är mycket varmare än dagens värmerekord för havet. Vår hemplanet har dock upplevt den här sortens vattentemperaturer. Till exempel under det så kallade paleocen-eocens värmemaximum för 50 miljoner år sedan. Så helt omöjligt är det inte. Den högsta uppmätta vindhastigheten i modern tid inträffade den 10 april 1996 i Australien i samband med den tropiska cyklonen Olivia. Då registrerade en automatisk väderstation på Barrow Island i Australien vindbyar på upp till 407 km i timmen. Tänk dig att du sitter i en bil som kör med den hastigheten på autobahn, så sticker du ut huvudet genom fönstret. 407 km i timmen, det här motsvarar 113 meter per sekund. Nå, den här historien har åtminstone ett lyckligt slut. Olivia krävde inga dödsoffer, också om Barrow Island blev ganska totalt tillplattat. Det var allt från Kvanthopp för den här gången. Och hör du, om du har en fråga om allt mellan himmel och jord som du vill ha besvarad i ett avsnitt av Fråga Kvanthopp senare i november, skriv redan nu till kvanthopp@yle.fi. Markus Rosenlund tackar nu för sällskapet. Vi hörs igen om en vecka. Hej så länge!